Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om varför alla älskar Signal. Nästan alla i alla fall. Och jag vågar väl knappt fråga dig om dina känslor om det. Det är välkänt.
Ja, jag förespråkar ju Signal och nu verkar nästan alla göra det faktiskt. Det har kommit oerhört många rekommendationer av just den säkra meddelandeappen Signal under de senaste 10 dagarna. Så om du inte redan har installerat meddelandeappen Signal, passa på att göra det medan du lyssnar på veckans avsnitt av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med säkerhetskollen.
Och detta avsnitt släpps idag då den 21 februari, fredagen, men spelas in redan den 18. Både jag och Karin Minicka ska ut och resa. Så vad säkerhetsläget är i världen, vilket också är relaterat till Signals popularitet, är när du lyssnar på detta. Det har vi ingen aning om när vi spelar in detta.
Precis. Men vet du vad vi däremot vet? Vi vet att den funktionen som vi pratade om i Microsoft Edge förra veckan, den funkar. Förra veckan då pratade vi ju om lokal AI och fördelarna med lokala AI-lösningar ur ett informationssäkerhetsperspektiv. Och då nämnde jag bland annat den här lösningen som Microsoft Edge precis har rullat ut för Windows-versionen. Alltså möjligheten att med hjälp av artificiell intelligens upptäcka om en webbplats som användaren besöker försöker lura användaren. Till exempel genom att smälla upp en helskärmsvarning som säger att datorn har blivit infekterad. Och bara av en ren slump så hittade jag en sådan webbplats nu i veckan som smällde upp en stor varning, tog över hela skärmen, varför webbplatsen nu får göra det överhuvudtaget, men det gjorde den i alla fall, och sa att min dator, den var infekterad, eller Alice dator i det här fallet var infekterad. Alice är mitt påhittade alter ego. Och jag testade den i flera webbläsare, inklusive Edge. Och när jag testade den i Edge, då gick det några sekunder och sen plötsligt stängde Edge ner webbsidan och visade den här varningen istället. Och vi lägger en skärmdump till det i veckans show notes så ni kan se. Och ni som tittar på videoversionen, ni ser det ju redan nu. Men sen har det hänt någonting lite relaterat till det här som jag skulle vilja passa på att lyfta bara med anledning av att vi pratade om det här förra veckan. Och det är ett nytt AI-baserat skydd i Microsoft Edges lite mer populära konkurrent Google Chrome. Lite mer populär är den. För Bleeping Computer meddelar att funktionen förbättrat skydd som har funnits länge i Google Chrome har nu fått AI-funktionalitet för att detektera om användaren hamnar på en bedräglig webbplats. Google beskriver den här funktionen som att den, citat, varnar dig om farliga webbplatser, även sådana som Google inte kände till tidigare genom att analysera mer data från webbplatser än standardskyddet, slutcitat. Och nu görs det här då alltså även med hjälp av artificiell intelligens. Men medan jag med varm hand kunde rekommendera de som körde Microsoft Edge att aktivera den här nya funktionen, så är jag ganska skeptisk till att rekommendera förbättrat skydd för Chrome-användare. Och det gäller både den gamla versionen och den nya versionen med artificiell intelligens. För Google skriver att, citat, webbadresser som du besöker och ett litet urval av sidans innehåll, nedladdningar, tilläggsaktivitet och systeminformation skickas till Google säker webbsökning som kontrollerar om adresserna är skadliga, slutcitat. Det här innebär ju alltså att delar av innehållet jag visar på min skärm i så fall skickas till Google. Och det är någonting som kanske funkar för många användare, men ur ett informationssäkerhetsperspektiv, om vi tänker ur ett regelefterlevnadsperspektiv, då blir det ju väldigt problematiskt för åtminstone företagsanvändare att aktivera. Men det är inte aktiverat som standard utan man måste själv gå in och aktivera den här funktionen om man vill ha den. Med det sagt kan jag tänka mig att det faktiskt finns ett bra skäl till att Google vill ha ett litet urval av sidans innehåll. För vi har ju pratat otaliga gånger om de här Facebook-annonserna som använder valfri kändis och säger att den kändisen har gjort någonting speciellt, och så klickar man på den annonsen och hamnar då på en sida där det finns ett innehåll som försöker lura av ens personliga information eller få en att investera i någon typ av kryptovalutabedrägeri. Det här pågår fortfarande och det blir fortfarande avslag på det mesta av de här annonserna som jag anmäler. Så det är jättetråkigt att Facebook inte tar tag i det problemet. Men oavsett vad, en av de sakerna som gör det svårt för Facebook själva att upptäcka att en bedräglig sida är bedräglig, det är ju att innehållet på webbsidan kan variera beroende på vem det är som besöker den. Så ifall besöket kommer från en person vars IP-adress ligger i spannet för de IP-adresser som ska utsättas för bedrägeriet, då visas det riktiga bedrägeriet. Men ifall IP-adressen kommer från kanske ett helt annat land än det som bedragarna vill försöka lura medborgare i genom det här bedrägeriet, då visas någonting helt annat. Då visas en annons för en sko, någonting sånt. Så när Google ska analysera om någonting är bedrägligt, då kan det finnas en bra poäng med att lite av innehållet skickas till Google. För att om innehållet som skickas till Google skiljer sig från det innehåll som Google själva ser om de besöker webbplatsen, då vet de att det är något fuffens på gång. Så det är smart tänkt, men jag kan inte aktivera det av rena informations- och regelefterlevnadsskäl. Med det sagt så finns det kanske någon som vill ha det här extra skyddet och inte oroar sig över att Google får ta del av mer information.
Ja, nu ska vi prata om min dammsugare.
Aha.
Den uppmanar mig att göra någonting som man inte får göra, tror jag.
Dammsuga mitt i natten.
Dammsuga mitt i natten. Nej, jag fick upp en ruta i appen. Och det är alltså en dammsugare från företaget Dreamy. Det kinesiska robotdammsugarföretaget. Mm. Och i den rutan som skickades upp i mitt ansikte häromdagen så stod det följande: granska för ytterligare garanti. Gå till din återförsäljares hemsida där du har köpt din Dreamy robotdammsugare och lämna en femstjärnig recension om din utmärkta upplevelse med produkten. Jag brukar inte vara hemma när den används, men visst, absolut. Ja. Mm. Fyll i formuläret och sen får du då 6 månaders extra garanti för besväret. Det finns ju ett par problem med det här, kan jag känna.
Mm. Det känns inte helt reko det där.
Nej, det känns inte helt reko. Så jag var tvungen att fråga de här återförsäljarna som är så kallade officiella återförsäljare av Dreamy, i alla fall om vi kollar på Prisjakt. Jag ställde samma fråga till dem alla. Det var om de hade någon policy mot att tillverkare av det här slaget köper positiva recensioner. I detta fallet då en så kallad femstjärnig recension. Mm. Och det är alltså 5 av 5 möjliga stjärnor.
Ja.
Generellt sett så fick jag svar som visade att de inte riktigt förstod frågan. Att inte situationen, de kunde inte riktigt greppa frågan och situationen. Och det var ju i sig ganska bra, tänker jag.
Ja, men jag får ju säga, jag blev förvånad när du sa att Dreamy gjorde det här. För vi har ju sett det här från liksom små Amazon-återförsäljare som lurar till sig femstjärniga recensioner. Men att ett seriöst företag skulle göra det, det är faktiskt lite skrämmande. Mm. Och förvånande.
Ja. Jag ställde då frågan till följande återförsäljare av Dreamys robotdammsugare: Elgiganten, Power, Webhallen, NetOnNet, Kjell och Company och Komplett. Mm. Kjell har inte svarat. Komplett svarade något konstigt, som det var tydligt att de kanske var någon språkförbistring där mellan Norge och Sverige, så jag ställde frågan igen på engelska men har inte fått något svar. Från övriga så har jag fått olika varianter av att nej, vi har ingen policy mot detta, men så här får man ju naturligtvis inte göra, och tack för att du frågade. Jag citerar NetOnNets svar, för det var i sammanhanget det mest konkreta och tydliga och kanske mest komprimerade också. På NetOnNet har vi tydliga riktlinjer som ska säkerställa att recensioner förblir opåverkade och trovärdiga. Vi uppmuntrar aldrig någon form av påverkan oavsett leverantör eller produktkategori. Vi har dock ingen specifik policy för enskilda leverantörers produkter när det gäller deras egna omdömen och betyg där vi är återförsäljare. Däremot tydliggör vi externa recensioner på vår hemsida genom att märka upp dem för att upplysa besökare om att dessa betyg är inhämtade från andra källor. Så det var ju egentligen inget rakt svar så på det, men igen, frågan har nog aldrig ställts och de har nog aldrig blivit, har sett det som ett problem.
Ja, fast här är det viktigt att tänka på att det här handlar inte om recensioner som användaren lämnade på Dreamys webbplats. Det här handlar ju om att användaren eller kunden skulle lämna recensioner på NetOnNets och Komplets och Kjell & Companys webbplatser.
Exaktamente. Mm. Jag funderade faktiskt om det här ens var lagligt. Mm. Eller om det är på den nivån att det är lite etiskt problematiskt. Rättsenheten på Konsumentverket svarar då följande på frågan. Också lite sammanfattat, för det var ett långt och adekvat svar från dem. Enligt marknadsföringslagen ställs krav på att ett bolag som ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska informera om huruvida bolaget säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och i så fall på vilket sätt det görs. I vägledningen om tolkningen och tillämpning framgår det att begreppet recensioner bör ges en vid tolkning inbegripet metoder i samband med rankningar. Informationen ska även omfatta behandlingen av recensioner mer generellt. Detta inbegriper bland annat information om huruvida alla recensioner publiceras, hur de anskaffas och hur genomsnittlig recensionspoäng beräknas. Konsumenter ska kunna lita på konsumentrecensioner och på ett tydligt sätt erhålla tillräcklig information för att själva kunna värdera de recensioner som presenteras. För att konsumenter ska kunna ges förutsättningar att kunna värdera konsumentrecensioner är det viktigt att bolagen är transparenta. Slutcitat. Vi kan konstatera att sammantaget så betyder det här att för att Dreamy ska kunna ha den här kampanjen så måste det stå bredvid alla fem stjärnor som är en del av den här kampanjen att det betyget är satt i samband med att de som skriver det får 6 månaders garanti. Och dessutom skulle aldrig återförsäljarna tillåta detta.
Nej, det är ju rent vansinne om de hade gjort det. och det här innebär ju då alltså att det tyvärr inte går att lita på recensioner som har lämnats på Dreamy dammsugare.
Dreamy själva har ju naturligtvis inte återkommit ännu då, men vi får väl se om de gör det.
Ja, jag håller tummarna för det. Vi går in på veckans huvudämne, 47 gånger pengarna. Och det är en liten referens till en recension, en femstjärnig recension,
en femstjärnig recension
ja,
också.
Som vi fick på Bli säker-podden, men det var ingen som fick något extra för att lämna den. Däremot skrev den här personen väldigt roligt att, citat, såg att Bli säker-podden nu finns på en av de större bettingsidorna. När detta skrivs så får man hela 47 gånger pengarna om Carl Emil Nicka kan ge ut ett enda avsnitt av podden utan att nämna appen Signal. Fast alla vet att det vore helt vansinnigt att satsa en slant. Kommer inte att hända. Slutcitat.
Frågan är, har det inte varit något avsnitt?
Jag tror att vi har haft något avsnitt där jag inte har nämnt Signal. Så det är kanske någon som har fått 47 gånger pengarna. Men den här veckan, då ska vi prata om Signal så det heter duga. För nu har den appen börjat rekommenderas från alla håll och kanter. Vi har tjatat om den i podden i över 6 år. Men nu har lite tyngre aktörer också klivit in, däribland då Försvarsmakten. Vi har ju sett att det har liksom lossnat äntligen. Äntligen så börjar det rekommenderas från de tyngsta aktörerna i samhället att vi använder totalstreckskrypterade meddelandeappar. Minns du hur glad jag var i fjol när Nationellt cybersäkerhetscenter gick ut och rekommenderade på LinkedIn att man ska använda totalstreckskrypterade appar?
Jajamensan.
Och nu har ju då några andra lika tunga aktörer gått ut och sagt specifikt att man ska använda Signal. Vi hade CISA, alltså den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten. De rekommenderade ju specifikt Signal nu tidigare i år. Backar vi tillbaka till 2020, då rekommenderade EU-kommissionen, alltså redan då rekommenderade EU-kommissionen medarbetare att använda Signal. Men det som är nytt nu för den här veckan, det är att inte bara EU-kommissionen rekommenderar Signal, utan Europaparlamentet också. Och sen har vi då Försvarsmakten som förra veckan gick ut med rekommendationen klart och tydligt, eller till och med instruktionen ska jag säga, använd Signal. Så de som inte rekommenderar Signal nu, de börjar vara ganska få till antalet. Det är typ Europol som i fjol skrev att det tvärtom är djupt oroande att totalstreckskryptering rullas ut på ett sätt som underminerar möjligheten till åtkomst för brottsbekämpande myndigheter.
Ja, generellt sett så är ju brottsbekämpande och brottsförebyggande myndigheter lite mer kritiska till totalstreckskryptering.
Ja, jo, det kan vi konstatera. Men kollar vi på Cybersäkerhetsmyndigheten i USA, kollar vi på Nationellt Cybersäkerhetscenter, kollar vi på Försvarsmakten och nu både EU-kommissionen och Europaparlamentet, då råder det inga tvivel om att det är totalstreckskryptering som rekommenderas. Nyheten om att Europaparlamentet rekommenderar sina medarbetare att använda meddelandeappen Signal, det avslöjade Politico i veckan, och de skriver så här i sin artikel, fritt översatt från engelska till svenska, och det de hänvisar till, det är det mejl som gick ut till Europaparlamentet där det alltså stod så här: på grund av den senaste ökningen av hot mot kommersiell telekominfrastruktur och efter vissa incidenter som riktats mot stora telekomföretag, främst i USA, har risken för avlyssning eller manipulering av osäkra kommunikationer via offentliga nätverk ökat. Slutcitat. Och det de hänvisar till här, det är incidenten som vi pratade om för ett tag sedan, där Salt Typhoon, den här kinesiskt kopplade attackgruppen eller hotaktören, lyckades infiltrera amerikanska telekomoperatörer via en bakdörr, tragikomiskt nog. Och sen så fortsätter Politico att skriva så här, fritt översatt till svenska: mejlet till parlamentet påminner lagstiftarna om att de bör använda parlamentets företagslösningar, Teams och Jabber, när det är möjligt, och endast Signal om dessa två inte är tillgängliga. Användningen av Signal föreslås som ett säkert alternativ i det fall där ingen motsvarande företagslösning är tillgänglig, sa parlamentets presstjänst i ett uttalande och tillade att de inte kunde kommentera ytterligare om säkerhets- eller cybersäkerhetsåtgärder eller verktyg. Slut på fritt översatt citat. Och det är fullt rimligt, för Signal är inte ett verktyg som ska användas för företagsintern kommunikation. Det är inte det är gjort för. Till exempel, det går inte för den som administrerar företagets IT-miljö att bestämma vem som kan kommunicera med vem. Det finns ingen överskridande säkerhetskopieringslösning. Det finns faktiskt ingen säkerhetskopieringslösning alls.
Nej, nej.
Förutom nu möjligheten att åtminstone överföra meddelanden mellan en iPhone och mellan en mobiltelefon och en dator. Ny funktion som har tillkommit. Men jag vill poängtera det. Signal är inte tänkt att ersätta intern kommunikation, utan det här är för kommunikation mellan myndigheter eller mellan företag. Men det mest intressanta, det är ju det som Försvarsmakten har gått ut med. Och det här avslöjade Lars Wildereng på sin blogg. Och jag tänkte, det här är helt fantastiskt. Så jag begärde ut hela instruktionen, för det var en offentlig handling. Och jag har publicerat den så att den ligger länkad i veckans show notes, så att ni kan läsa exakt vad Försvarsmakten har skrivit. Jag kommer nu läsa upp den instruktionen. Och jag vill poängtera att det som jag läser upp nu är det som Försvarsmakten har skrivit. Sen ska ni få min analys av det hela, och det är då inte någonting från Försvarsmakten. Så vi har det här uppdelat helt och hållet. Och vill ni bara veta vad Försvarsmakten skrev, så kan ni sluta lyssna efter att jag har läst upp det här. De skriver: bakgrund. Underrättelsehotet mot Försvarsmakten är högt, och avlyssning av telefonsamtal och meddelanden är kända tillvägagångssätt hos hotaktörer. Instruktion. I syfte att försvåra avlyssning av samtal och meddelanden som sänds via telefonnätet och försvåra spoofing av telefonnummer ska följande åtgärder vidtas. Använd en totalstreckskrypterad applikation för alla samtal och meddelanden till motparter i och utanför Försvarsmakten som har möjlighet att använda totalsträckskrypterad applikation. Försvarsmakten använder Signal som totalsträckskrypterad applikation. Huvudskälet till valet av Signal är att applikationen har en stor spridning bland myndigheter, industri, partners, allierade och andra samhällsaktörer. Bidragande skäl är att Signal har genomgått flera oberoende externa säkerhetsgranskningar. Signifikanta fynd vid dessa har omhändertagits. Säkerheten i Signal antas därför vara tillräcklig för att försvåra avlyssning av samtal och meddelanden. Signal är fri och öppen programvara och innebär inga investeringar eller licenskostnader för Försvarsmakten. Signal finns i versioner för iPhone, iPad, Android och de vanligaste operativsystemen för persondatorer. Signal stödjer samtal, meddelanden, gruppsamtal och videosamtal. Handledning för konfiguration och användning av Signal publiceras på Försvarsmaktens intranät. Det är tillåtet att använda Signal för samtal och meddelanden som innehåller sekretessbelagda uppgifter som inte är säkerhetsskydd klassificerad. Åtgärder ska vidtas för att meddelanden som innehåller sekretess inte lagras längre än nödvändigt. Det är inte tillåtet att hantera filer som innehåller sekretessbelagda uppgifter i Signal. Slutcitat. Nu går vi in och analyserar Försvarsmaktens instruktion som ni precis hörde och som ni kan läsa i sin helhet, även de sista bitarna som jag hoppade över nu. Det ligger länkat i show notes. Och jag vill poängtera, inget av det som jag säger nu är information från Försvarsmakten. Allt jag säger nu är bara vår analys när vi står här och pratar. Det kommer inte från Försvarsmakten. Först och främst, vi ska komma ihåg att huvudmålsättningen med den här rekommendationen, det är att ersätta vanlig telefoni och sms. Och det här gäller ju även till exempel Europaparlamentet och EU-kommissionen. Vi är inte ute efter en ny intern kommunikationslösning. Vi är inte ute efter att bygga en ny lösning för att kommunicera saker som är liksom statshemligheter. Vi vill bara ersätta telefoni och sms. Vi vill ha bort telefoni och sms och vi vill ha någonting som gör att vi på ett enkelt sätt kan åstadkomma det. Så då börjar vi med att fråga oss varför inte några andra applikationer valdes ut. Och Peter, till exempel Apples meddelande på Googles meddelande. Varför säger vi inte använda dem istället?
Jag kan tänka två anledningar. Det ena är ju att Apples är ju inte iMessage eller meddelande är ju inte plattformsoberoende för 5 öre.
Nej, det är, har du en Android-mobil eller en Windows-dator eller en Linux-dator så kan du inte använda Apples meddelandelösning.
Men kanske viktigast av allt, och det gäller ju även Googles lösning, det är ju att det är lite komplicerat att veta hur vidare det är totalsträckskrypterat eller inte. Det vet du inte riktigt förrän du har den du har skickat till och anslutit till, i Apples fall, vad du för färg på bubblorna.
Ja, det där är det i alla fall lite bättre i Googles meddelande, för där ser du ett litet hänglås om meddelandet kommer skickas totalsträckskrypterat eller inte. Men jag håller absolut med dig där. Dels problemet med operativsystemsinlåsning. Vi måste ha en lösning som funkar mellan alla operativsystem. Det är ju självklarhet. Men sen också faktumet att både Apples meddelandeapp och Googles meddelandeapp använder det vi kallar opportunistisk kryptering. Alltså kryptera om möjligheten finns. Om du använder Apples meddelandeapp och du skickar meddelanden till någon annan som också har Apples meddelandeapp, då går det totalsträckskrypterat via iMessage. Då kan inte någon utomstående aktör avlyssna. Men om du skickar ett meddelande till en Android-mobil, då går det inte totalsträckskrypterat, då går det via RCS eller SMS istället. RCS är ju den moderna ersättaren till SMS och MMS. Som kan totalsträckskrypteras, men inte nödvändigtvis alltid totalsträckskrypteras. För det beror på vilken app som sändare och mottagare använder. Och det beror internationellt sett också på vilken operatör de har. Det behöver vi inte oroa oss för i Sverige. För att i Sverige så har Google sett till att ersätta den roll som operatören annars fyller med Googles meddelandeapp. Men annars har vi det problemet. Och därutöver så har vi ett problem till. Och det är faktumet att om en person skickar ett meddelande via Apples iMessage till en annan person, då är det ju totalsträckskrypterat fram till mottagarens enhet. Men om mottagaren säkerhetskopierar sina meddelanden, och inte har aktiverat avancerat dataskydd, vilket inte är påslaget som standard, då säkerhetskopieras meddelandet utan totalsträckskryptering till Apple-servrar. Så eftersom avsändaren inte kan veta om mottagaren har konfigurerat sin enhet korrekt och fel konfiguration inom citationstecken är standard, så går ju iMessage bort också. Okej, Peter, varför inte använda till exempel Telegram eller Discord eller Slack då?
Telegram använder man ju om man ska hålla lite koll på vissa andra sfärer av den geopolitiska konflikten, om man säger så. Men Discord och Slack är ju mer vanligt hos oss, dock inte totalsträckskrypterat.
Nej, precis. Telegram, Discord och Slack är inte totalsträckskrypterat som standard. Telegram är inte användbart om du aktiverar totalsträckskryptering. Discord kan bara totalsträckskryptera samtalsbiten och Slack stöder inte totalsträckskryptering överhuvudtaget. Vilket är rent... Alltså, varför använder någon Slack överhuvudtaget? Varför tvingas jag ha liksom 5 stycken Slack-kanaler på min dator? Varför har inte alla lämnat Slack? Slack måste lägga till stöd för totalsträckskryptering, och om ni vill hjälpa till att trycka på Slack att åtgärda det här, så finns det en länk till en liten, ett litet uppror,
ja, sådär,
i veckans show notes.
Jag hör ju att vi behöver ett avsnitt som problematiserar Slack ännu mer och eventuella ersättare då.
Ja.
För jag vet inte ens vad som skulle ersätta det. Men det är ett annat avsnitt.
Det är ett annat avsnitt. Vi kommer prata om det när vi går igenom vad man ska använda för säkra kommunikationslösningar inom organisationen. Threema då, det är en suverän meddelande.
Vad heter det, sa du?
Threema.
Ja, okej. Okay. Jag har ingen aning.
Okej.
Okay. Det talas om.
Där har ni då det största problemet. Jag skrev kostnaden som första problemet, men i och med att Peter inte ens har hört talas om den, så är det inte en gångbar ersättare.
vilken utgångspunkt. Det är SEV.
Det här måste ju, som faktiskt Försvarsmakten poängterar, det här måste vara en utbredd app. Det måste vara många som använder den. Och då hade ju WhatsApp varit ännu bättre. WhatsApp har ännu fler användare. WhatsApp använder signalprotokollet. Varför inte bara rekommendera WhatsApp?
Någonstans. Varför använder det? Varför inte använda Signal som är originalet?
Ja, precis. Det är lika bättre. Då får du dessutom öppen källkod, vilket inte Slack, vilket inte WhatsApp har. Inte Slack heller för den sakens skull, men det hör inte hit. Och sen gällande just det här med metadata, när man använder WhatsApp, och det här är Meta helt öppna med, då samlar de in metadata i syfte att kunna visa relevanta annonser på Metas övriga plattformar. Jag vet inte om de gör det för europeiska användare, för det är ett separat avtal för europeiska användare. Men internationellt sett så är de helt öppna med att de gör det.
Så det var därför de döpte sig till Meta?
Ja, precis, metadatainsamling. Ja. Och sen har vi säkerhetskopieringsproblemet där också. WhatsApp säkerhetskopierar utan totalsträckskryptering som standard, och de andra parterna i samtalet kan inte veta om alla parter har konfigurerat rätt där eller inte, om de har aktiverat totalsträckskryptering eller inte. Signal stöder som sagt inte säkerhetskopiering överhuvudtaget. De arbetar på det, men när de lanserar det, då ska det vara en lösning som gör att allting är rätt från start, och det ska inte gå att göra fel. Det ska inte vara så att säkerhetskopiorna kan läcka informationen. Sen har vi två stora kritiker mot Signal som vi också måste avhandla. Två stora kritiker. Och den första saken, det är att Signal förlitar sig på telefonnummer.
Mm.
Det går ju att skapa användarnamn nu som alias som du delar istället, men du måste alltid registrera dig med ett telefonnummer, och det är många som inte gillar det. Men då ska vi komma ihåg att det är möjligtvis en anonymitetsfråga, det är inte en informationssäkerhetsfråga i sig. Och jag måste ställa motfrågan också, är delning av telefonnummer ett problem i det här sammanhanget? För vi ska komma ihåg, det vi vill, det är att ersätta vanlig telefoni och vanliga sms.
Mm.
Och för att det ska vara så lätt som möjligt att göra, då ska hela kontaktlistan funka rakt upp och ner, precis som den alltid har gjort. Och om en person i organisation A ska kontakta en person i organisation B, vad kommer personen då se? Jo, den personens telefonnummer. Så i det här fallet så ser jag inte ens telefonnumret som en nackdel. Det finns ju andra säkra och nästan lika säkra lösningar som inte kräver telefonnummer för de situationer då anonymiteten är det viktiga. Det är inte det vi är ute efter nu. Nu är vi ute efter skyddet av information och att motverka spoofing. Men det finns andra lösningar som är lika bra eller nästan lika bra om vi vill få till anonymiteten. Vi har till exempel Session som är ganska populär, som inte använder telefonnummer men är lite mindre säker ur ett informationssäkerhetsperspektiv, för att Session inte stödjer det vi kallar perfect forward secrecy. Vi vill ju inte att en övervakningsmyndighet ska kunna spela in alla meddelanden, alltså spara alla meddelanden som skickas krypterat, för att förhoppningsvis någon gång i framtiden kunna dekryptera alla de meddelanden. Den problematiken, den skyddar Signal mot, det gör inte Session. Och sen har Session också det de kallar communities. Det är jättestora grupper. Session stödjer grupper på upp till 100 personer, men vill du ha ännu större grupper, då måste du gå över till communities. Och då är det inte totalstreckskrypterat längre.
Aj då, men då kommer vi tillbaka till det här att det blir helt plötsligt svårt för användaren.
Ja, det, alltså fördelen med Signal, du kan inte göra fel. Det är det vi vill åt här också. Och med Signal då kan du ha upp till 1000 medlemmar i en grupp, och jag kan säga, du vill inte ha fler i en grupp, och det är totalstreckskrypterat alltid, du kan inte göra fel. Du minns en gång i tiden, då hade Signal stöd för att skicka sms, och jag var lite skeptisk till det, för att då var det här, går det här säkert eller osäkert? De har tagit bort det nu, det går inte att göra fel. Använder du Signal är det totalstreckskrypterat. Det finns andra appar som är lika säkra som Signal, till exempel Simplex. Men då har du inte ens något användar-ID som du delar ut. Så det kan inte riktigt användas i det här sammanhanget. Den andra stora kritiken, det är att Signal, det är inte decentraliserat eller federerat. Och vi har pratat om att det finns fördelar med att använda decentraliserade och federerade lösningar för att kunna använda olika servrar som pratar med varandra. Det är absolut fördelaktigt, för att då förlitar man sig inte på en enda aktör. Det är inte en aktör man är i händerna på, utan man kan driva servrar själv, man kan koppla ihop saker kors och tvärs, så som man kan göra med till exempel Element, som vi har rekommenderat som en ersättare till Slack. Men Element, det är lite mer komplicerat att komma igång med. Du ska registrera dig på en server, du ska ladda ner en app. Det är inte en drop-in-ersättare till telefoni eller till sms. Och Element stöder inte heller perfect forward secrecy.
Min reaktion var lite så här, för jag fick sån här mastodon-upplevelse. Det är svårt, det är utmanande, den typen av infrastruktur.
Ja. Jag håller med dig. Det är Mastodon-problemet. Jag gillar ju Mastodon, men för en vanlig användare som vill byta från Twitter, Mastodon är ju en ersättare till Twitter, då är det lite komplicerat. Så i det här fallet så är det viktigast att så många som möjligt ska kunna använda det så enkelt som möjligt, vilket är fallet med Signal. Därmed ej kritik mot Matrix och Element. Matrix är protokollet som Element använder. Men sen kan jag säga att det finns en fördel till ur Försvarsmaktens perspektiv med att rekommendera Signal istället för att rekommendera till exempel Element. Och det är att det inte är decentraliserat eller federerat. Det är inte olika servrar, det är inte olika appar och det är inte ett protokoll, utan allting hänger ihop. Så när Försvarsmakten ska ge sin liksom kvalitetsstämpel, det här är det vi ska använda, då behöver de inte granska olika servrar och olika appar och ett protokoll, utan de granskar Signal som helhet. Det är en app, det är en server och det är ett protokoll. De tillsammans är det som är godkända. Så det underlättar ur rekommendationsperspektivet att säga, det här är bra. Och det är ingen risk att någon använder en annan app som plötsligt äventyrar säkerheten. Sen har vi några andra små saker också som Signal har kritiserats för. Till exempel när vi pratade förra året om att Signal sparade krypteringsnyckeln i klartext på Windows och Mac OS. Det var dåligt av Signal. De borde inte ha gjort det och de har åtgärdat det. Det var en nyhet som spreds nu för någon vecka sedan om att det på grund av sättet som Signal hämtar data från servrar runt omkring i hela världen gick att avslöja var i världen en användare befann sig. Men det var med en radie på 400 kilometer. Och det är inte ett jättestort problem. Signal var ganska plumpande när de hanterade det här. Men jag tyckte inte att det var något större problem. Och det som de poängterade, det var att det här är inte någonting som Signal är byggt för att skydda mot. Om du vill skydda dig mot att någon får reda på var du är med en 400 meters radie, då måste du använda Signal och till exempel en VPN-tjänst. Så i slutänden, då kan jag bara konstatera att jag förstår rekommendationen av Signal. Jag instämmer i den. Men de som säger att Signal är inte det bästa som finns idag, ni har också rätt. För ni har kanske någon annan app som passar bättre för just era ändamål. Men för ändamålet att hitta en drop-in-ersättare som fungerar rakt upp och ner och där det inte går att göra fel, där har Signal fortfarande det absolut längsta strået. Det kommer inte vara så i framtiden, för att vi har ju MLS på gång. Vi har gjort ett avsnitt om MLS, Messaging Layer Security. Vi lägger en länk till det i våra show notes som är bättre än Signal och som funkar mellan olika appar och är allmänt fantastiskt för att det är en riktig standard. Men det används ju inte idag.
Det är inte alltid riktiga standarder vinner, Karl-Emil Nicka.
Jag tror att MLS faktiskt kommer att vinna, men vi har inte det idag. I Wire så har det redan börjat användas. Men använder du Wire?
Nej.
Nej, precis. Matrix kommer gå över till det. Google kommer gå över till det. Men det är saker som händer i framtiden. Och vi kan inte vänta på det. Vi behöver någonting som funkar idag. Så ni som säger MLS är ännu bättre. Ja, jag håller med er. Vi kan kolla på det när det har börjat användas i bred utsträckning. Men vi kan inte vänta på det. Vi måste ha någonting som funkar idag. Och där blir Signal det enklaste valet för att alla ska kunna säkra sina kommunikationer utan risk för att göra fel. Och dessutom ha några andra att prata med. Så passa på att installera appen. Gör som Försvarsmakten rekommenderar. Skaffa Signal-appen om du inte redan har gjort det. Och om du känner för att få mer information om Signal och en chans att vinna 47 gånger pengarna eller vad det nu var, ja, då finns det ju också skäl att fortsätta ladda ner de här poddavsnitten som kommer in till webben varenda fredagsmorgon. Och det enklaste sättet att göra det är självfallet att prenumerera på podden antingen via din poddspelare eller via YouTube. Och gör du det, ja, då hörs vi igen nästa fredag när vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat.